ljudbokstips av Agneta Kron Strömsed.
Det är blandning. Det är en feelgood, det är en deckare och så är det en stark berättelse som utspelar sig i amerikanska södern. Så jag vet inte vilken jag kanske ska avsluta med feelgood. Nu har jag tre kanske lite mer spretiga tips. Jag ska börja med att berätta om en bok som bygger på verkliga händelser. Och det är ju någonting som jag verkligen gillar att ta del av. Det kanske du redan har märkt, du som lyssnar. Den här boken heter Ta min hand och är skriven av Dolan Perkins Valdes. Och jag tycker att hon har gjort en välgärning som har låtit de amerikanska myndigheternas grymheter komma fram i ljuset. Det är en stark berättelse som utspelar sig i den amerikanska södern i Alabama så sent som 1973. Det är ju någonting som jag tycker är hyfsat modern tid, då var jag 17 år. Men händelserna i romanen beskriver den andas mer 40-50-tal. Och det är nyblivna sjuksköterskan Civil Townsend som blir utskickad till en familj på landsbygden i Montgomery, Alabama. Hon ska nämligen ge p-sprutor till två unga flickor. Men när hon kommer fram så visar det sig att de här flickorna, de är bara barn. Den yngsta är bara 11 år och Civil märker att hon har något förståndshandikapp. För dels pratar hon inte och dels ja, det är någonting som inte riktigt är som det ska. Hon blir väldigt väl omhändertagen av sin stora syster. Men de är smutsiga och de luktar illa. Och när hon ser hur de bor så förstår hon ju att trots att deras farmor verkligen försöker göra allt för att hålla sina flickor barnbarn fina så går det ju inte. För de bor i ett illaluktande skjulliknande hus utan någon möjlighet att sköta varken sin hygien eller ha något privatliv överhuvudtaget. Hon kan inte riktigt förstå varför de ska ha p-sprutor eftersom de är inte sexuellt aktiva överhuvudtaget, långt därifrån. Men det visar sig att pappan är analfabet och han har bara satt ett kryss på pappret från myndigheterna med information om p-sprutor. För att det är nämligen så att de är ju svarta de här flickorna, den här familjen, och myndigheterna i Alabama har infört tvångsliknande barnbegränsningsmetoder. Både genom att sterilisera och genom att ge p-sprutor. Alltså jag tyckte ju att den här romanen var väldigt givande men också väldigt, väldigt upprörande. Eftersom den faktiskt bygger då på saker och ting som har hänt. Men Civil, hon ömmar verkligen för de här flickorna. Eller hela familjen egentligen. Så hon tar dem under sina vingar och hjälper dem att så småningom få ett drägligare liv. Men vad händer den dagen när någon av dem faktiskt vill ha barn? Lyssna på Ta min hand av Dolan Perkins Valdes. Någonting helt annat, det är en oerhört välskriven roman. Alltså det är en deckare men den är så fint, den beskriver sorg så fint och den beskriver kärleken till ett barn så fint så att man tänker inte alltid på att det faktiskt är en deckare man lyssnar på fast den är ganska otäck. Året är 1993 och platsen är Falkenberg där min pappa växte upp för övrigt och där jag tillbringade flera av mina somrar som liten. Det är en patient på en psykiatrisk klinik som hittar en kvinna död i ett vattendrag och det visar sig att hon är mördad. Den här patienten har misstänks naturligtvis men det visar sig så småningom att hon verkar ha varit tillfångatagen. Hon är kraftigt avmagrad och hon visar tecken på att hon har varit illa sista tiden i sitt liv. Och naglarna är nästan borta för att hon har försökt klösa sig ut. Så att du hör, det är lite otäckt. Men försök lyssna på den i alla fall för att den är så väl skriven. Kriminalkommissarien då, Roger Björling, han är huvudperson. Och hans fru Maria han har sorg för att hans fru Maria har dött i cancer, och han och tonårsdottern Malin, de kämpar liksom för att tillvaron ska bli så normal som möjligt, trots att kittet, alltså Maria som höll ihop den här lilla familjen, är borta. Men Roger, han ser och hör henne fortfarande. Fast det talar han inte om för någon, för då tänker han att då blir han väl intagen. Men så annonserar Malin att hon ska tillbringa helgen hos sin kompis Bettina, och Roger andas ut lite grann, för att nu verkar det som att hon har börjat kunna gå vidare. Men vad han inte vet, det är att hon ljuger. Hon ska åka ut och kampa med sin nya pojkvän. Och det är ju bara en oskyldig camping. Det är bara det att Malin inte kommer hem igen. Och tänk då på att året är 1993, vi lyssnade på Nirvana, det fanns inga mobiltelefoner, det fanns inga mejl. Man kunde inte lägga ut på Facebook att någon var försvunnen. Så det finns ju inga spår efter var Malin har tagit vägen, eftersom hon inte alls var med Bettina. Nu vet ju Bettina att hon har träffat en kille, så att det kan hon i alla fall upplysa om. Men Roger börjar tänka att hör den här hennes försvinnande ihop med den här döda kvinnan? Vem är det som håller kvinnor fångna, och framförallt var finns de? Och han vägrar ju ge upp, men tvingas kliva av, och polisen i Falkenberg får förstärkning från Rikskrim av Johanna som kommer från Stockholm men har vuxit upp i Falkenberg i en familj som är ökänd för både droger och brottslighet, så att hon berättar helst inte om sin bakgrund. Och det här är en sån urstark och smart deckare, där Carl-Johan Wallgrens, han har ju ett fantastiskt språk, och det gör det, som jag sa tidigare, att det nästan inte känns som en deckare, fast den faktiskt är ganska otäck, utan ja, det är så fina personporträtt och miljöbeskrivningar, det är någonting bland det bästa jag har läst. Det känns som att man står där liksom som en, eller är där som en fluga på väggen och ser och hör allt. Så även om du inte tycker om deckare, så försök lyssna på Din tid kommer och Carl-Johan Wallgren. Du kan ju lyssna på dagtid när det ändå är kanske lite sol som värmer. Ja, som gör att det känns lite bättre. Men sen, Carl-Johan Wallgren har ju skrivit annat som också finns inläst. Så lägg det författarnamnet på minnet. Jag tänkte att jag avslutar med en... Vi kallar det väl för feel good, men det är mer som en mysberättelse fast med allvarliga undertoner som handlar om både sorg och saknad och om hemliga familjerelationer, alltså familjehemligheter kan vi kalla det för. Och den heter Länge hade jag för vana att gå tidigt till sängs av Anna Holmström Degerman. Hon skriver så fantastiskt trevligt, denna Anna Holmström Degerman, som själv kommer från Norrbotten. Och boken utspelar sig på en liten ort i Norrbottens inland som heter Storbygdsele, som inte finns på riktigt men skulle mycket väl kunna göra det. Den handlar om Annie. Hon bor i Uppsala och hon är sambo med den vackre mannen Peter sedan många år, och hon arbetar som frilansjournalist. Och länge hade jag för vana att gå tidigt till sängs. Uppmärksamma lyssnare märker ju direkt, ja men det här är ju introduktionen till Marcel Prousts första bok. Och hans författarskap, den går liksom en röd tråd genom den här underbara romanen. Det visar sig att Annie, som kommer från Storbygdsele, hon har fått ärva sin faster Maggans hotell. Faster Maggan bodde de sista åren på ett boende, och Annie har dåligt samvete för att hon inte hörde av sig tillräckligt ofta. Men nu har hon alltså fått ärva Maggans hotell. Hennes man Peter, han utgår ju naturligtvis från att hon ska sälja det så fort som möjligt. Men en ironisk krökning på hans överläpp så där lite nedlåtande, du vet, gör att Annie, hon blir flyförbannad. Det kan också ha att göra med att de kvällen innan var på nyårsfest och Peter dansade och med och uppmärksammade onödigt mycket en ung, vacker kvinna i röd klänning. Jo, men en ironisk och nedlåtande krökning på Peters överläpp, den förändrar faktiskt hela Annies liv. Och i ett höj så bestämmer hon sig för att resa till Storbygdsele och där på plats fundera på vad hon faktiskt ska göra med Maggans hotell. För det är kanske inte riktigt hundra att hon ska sälja det. Vi får ju se. Det är kall februari, det är så kallt så snoret fryser i näsan. Och på hotellet så har man ju bara haft på underhållsvärme. Så då kan du ju tänka dig hur trevligt det är att komma in i det där kalla utrymmet. Men hon hittar sig ett sovrum som är något sån här beboeligt med ett fungerande element. Och sen så råkar hon på en hund utanför hotellet. Först så tror hon att det är en varg. Men hon ser ju att han har på sig en söndersliten sele. Så hon inser att han måste ju ha rymt från någon. Så hon döper då den här hunden raskt till Marcel. Ett namn som han verkar tycka om. Och han är en väldigt bra fotvärmare. Skön att ha i sängen när det är så kallt. Men i själva verket så heter Marcel Cuyo. Och det är en öronmuffsförsedd holländska som var ouppmärksam när en hare korsade slädhundsspåret. Så han slet sig loss för att jaga harar. Och det är ju inte bra att ha en hund i ett hundspann som gör det. Men det är någonting som hans husse Christian inte har lyckats ta ur honom. Christian, han har 10 slädhundar och alla bor, de har hundgård, men de bor inne med honom i den gamla prästgården som han har låtit rusta upp. För att han älskar nämligen sina hundar, men Cuyo är den stora favoriten. Och så även för Annie. Och vad hon inte vet är ju att hans husse Christian håller på att förgås av oro över sin försvunna hund. Jaha, Maggans hotell alltså. Det är inte så himla nedgånget som Annie tyckte vid första ögonkastet. Och innan hon vet ordet av så har hon dessutom fått sin första betalande gäst. Marie-Louise, som verkar känna Åke som bor i huset intill. Som har en fondvägg i köket som föreställer Bora Bora med 2 palmer och sand och himmel. Kanske inte en fondvägg man tänker sig i ett kök direkt, men det är Åke det. Och Åke, han var ju jättegod vän med Maggan och det är ju då Marie-Louise också. Det är inte bara en oerhört läsvärd, rolig och dråplig roman. Och den är varm också. En välskriven berättelse om sorg och saknad och som jag sa tidigare om familjehemligheter. Det var alltså Länge hade jag för vana att gå tidigt till sängs av Anna Holmström Degerman. Och jag ska avslöja att jag både har lyssnat och läst den här boken flera gånger. För man mår lika bra varenda gång. Mm.